Kapitel 6. Mörk profetia. Dörren till bondgårdens mangårdsbyggnad skalv under de ursinniga stötarna från utsidan. Den tunga tvärslån som låg över dörren hoppade i sina fästen. På andra sidan fönstret intill dörren syntes siluetten av en trollox kraftiga nos. Överallt fanns det fönster och i allihop syntes dunkla gestalter röra sig. Dunkla, men inte så dunkla att Rand inte såg vad de var för något. Fönstren, tänkte han förtvivlat. Han backade undan från dörren med svärdet framför sig i ett fast grepp. Även om dörren håller kan de komma in genom fönstren. Varför krossar de inte fönstren? Med ett öronbedövande, metalliskt gnissel rycktes ett av tvärslåns fästen delvis ut ur dörrkarmen. Det satt fortfarande kvar i väggen, men spikarna hade dragits en fingerbredd ut ur träet. Ännu en stöt fick tvärslån att darra och än en gång gnisslade det från spikarna. Vi måste stoppa dem, ropade Rand. Men vi kan inte. Vi kan inte stoppa dem. Han såg sig om efter en flyktväg, men det fanns bara en enda dörr. Rummet var som en låda. Så många fönster och bara en dörr. Vi måste göra någonting. Någonting. Det är för sent, sa Mert. Förstår du inte? Hans skrin såg besynligt ut i det bleka, blodlösa ansiktet. Ur hans bröst stack det fram ett dolkskaft, krönt av en flammande röd rubin. Det var mer liv i ädelstenen än i Märts ansikte. Det är för sent för att ändra på någonting. Äntligen har jag blivit kvitt dem, sa Perrin och skrattade. Blodet strömmade som en flod av tårar ur hans tomma ögonhålor och ner för hans kinder. Han höll fram sina nedblodade händer för att Rand skulle titta på vad han hade i dem. Jag är fri nu. Det är över. Det är aldrig över, Althor, skrek Peyton Fane som skuttade runt mitt i rummet. Striden tar aldrig slut. Dörren exploderade i ett regn av flisor och Rand duckade för att inte träffas av splittret. Två rödklädda Aesir Jair steg in i rummet och vände sig sedan bugande mot sin härskare som följde dem. Baal Samons ansikte täcktes av en mask med färgen av levrat blod. Men Rand kunde se elden brinna genom ögonhålen. Han kunde höra hur lågorna dundrade i Baal Samons mun. Jag är inte färdig med dig, Althor, sa Baal Samon. Han och Fane sa i kör. För dig tar striden aldrig slut. Med en halvkvävd flämtning satte sig Rand upp på golvet och kämpade förtvivlat för att vakna på riktigt. Han kunde fortfarande höra Fanes röst, lika klart som om gårdfarihandlaren stått på golvet bredvid honom. Det tar aldrig slut. Striden tar aldrig slut. Med tårade ögon såg han sig om för att försäkra sig om att han fortfarande var kvar där Egwene hade gömt undan honom, nedbäddad i en provisorisk säng i hennes rum. Det enda ljuset i rummet kom från en ensam lampa. Till hans förvåning satt Ninnev och stickade i en gungstol på andra sidan om rummets enda säng. Sängens lakan och filtar var orörda. Utanför rådde nattens mörker. Ninni var slank och mörkögd. Hennes hår hängde över ena axeln i en tjock fläta som räckte henne nästan till midjan. Hon hade inte gett upp de seder hon haft med sig hemifrån. Nu var hennes ansiktsuttryck lugnt och stillsamt och hon tycktes inte medveten om någonting utom stickningen där hon satt och långsamt gungade fram och tillbaka på stolen. Det stadiga klickandet från hennes stickor var det enda som hördes i rummet. Mattan dämpade allt ljud från gungstolen. Under den tid Rand tillbringat i borgen hade det ibland hänt att han längtat efter en matta på det kalla stengolvet i sitt rum. Men i Shainar var männens rum alltid kala och osmyckade. Här pryddes väggarna av två vävnader med bergslandskap och vattenfall och på ömse sidor om skottgluggarna hängde gardiner med broderade blommönster. I en platt rund vas på sängbordet såg han en bukett vita morgonstjärnor och ännu fler nickade från glaserade vita hållare på väggarna. Det stod en hög spegel i ena hörnet och ännu en hängde ovanför tvättstället med sin blårandiga skål och kanna. Han undrade varför Egwen behövde två speglar. I hans rum fanns det ingen alls och han hade aldrig känt något behov av någon heller. Förutom den lampa som var tänd stod det ytterligare fyra stycken runt om i rummet. Själva rummet var nästan lika stort som det han delade med Matt och Perrin, och Egwen hade det helt för sig själv. Utan att titta upp, sa Ninni. Om man sover på eftermiddagen kan man inte räkna med att få sova på natten. Han rynkade ögonbrynen fast hon inte kunde se det. Det trodde han i varje fall inte att hon kunde. Det var bara några års åldersskillnad mellan dem, men eftersom hon var klokfru kunde det lika gärna ha varit 50. Jag behövde ett gömställe och jag var trött, sa han och tillade sedan snabbt. Jag kom inte hit bara utan vidare. Det var Egwen som inbjöd mig till kvinnornas kvarter. Ninni la ned sin stickning och log roat mot honom. Hon var en vacker ung kvinna. Det var något han aldrig skulle ha lagt märke till hemma i Emonswall. Man tänkte helt enkelt inte på en klok fru på det sättet. Ljuset hjälper mig, Rand. Du blir mer och mer lik en chinarier för var dag som går. Inbjuden till kvinnornas kvarter. Jo, jag tackar ja. Hon fnös. När som helst börjar du väl prata om din heder och önska att freden ska vara ditt svärd gunstigt. Han rodnade och hoppades att hon inte märkte det i det svaga ljuset. Hon tittade på hans svärd vars gjald stack ut ur det långa bylte som låg bredvid honom på golvet. Han visste att hon inte gillade hans svärd, eller något annat svärd heller för den delen, men för en gångs skull sa hon inget om det. Egwen berättade varför du måste gömma dig. Var inte orolig. Vi ska hålla dig gömd för den Amerlin-tronande och alla andra Aesir där, om det är det du vill. Hon mötte hans blick bara för ett ögonblick innan hon tittade bort igen. Men han hann se hennes ängslan, hennes tvivel. Det stämmer. Jag kan bruka kraften. Egentligen borde du hjälpa Eichedärna att få tag på mig och stilla mig. Med bister min slätade han ut den långväst Egwen hittat åt honom och satte sig upp så han kunde luta sig mot väggen. Jag ska ge mig av från borgen så fort det går. Jag får gömma mig i en vagn eller smyga ut på något annat sätt. Ni ska inte behöva hålla mig gömd särskilt länge. Ninne sa ingenting. Hon koncentrerade sig på sin stickning och gav ifrån sig ett ilsket ljud när hon tappade en maska. Var är Egwen? Hon släppte stickningen i knät. Jag vet inte varför jag ens försöker med det här ikväll. Av någon anledning kan jag inte hålla ordning på maskorna. Hon har gått ner för att hälsa på Peyton Fane. Hon tror att det kanske hjälper honom att få se ansikten han känner igen. Det hjälpte då inte med mitt. Hon borde hålla sig borta därifrån. Han är farlig. Hon vill hjälpa honom, sa Ninni lugnt. Tänk på att hon har gått i lära hos mig. Att vara en klok fru är inte bara att spå väder. Det är vår uppgift att hela människor också. Egwen har en önskan, ett behov av att göra människor friska. Och om Peyton Fane verkligen vore så farlig skulle Moraine ha sagt någonting om det. Han gav till ett kort skratt. Ni frågade henne inte. Egwen erkände att hon inte hade frågat. Och jag skulle just vilja se dig be någon om lov för någonting. Hennes höjda ögonbryn fick hans skratt att tystna. Men han vägrade att be om ursäkt. De var långt hemifrån nu. Och han kunde inte begripa hur hon skulle kunna fortsätta vara Emonswalls klokfru om hon skulle till Tarvalon. Har de börjat leta efter mig igen? Egwen var inte säker på att de skulle göra det. Men Lan sa att det var för min skull den Amerlin-tronande hade kommit hit. Och jag litar nog hellre på hans omdöme än på hennes. Ninne satt tyst ett tag och trasslade med sina garnhärvor. Till sist sa hon: jag vet inte riktigt. En av tjänstekvinnorna var här alldeles nyss. Hon skulle göra i ordning sängen, sa hon. Som om Egwene skulle gå och lägga sig redan nu. Fast det är bankett för den Amerlin-tronande ikväll. Jag skickade iväg henne. Och var lugn, hon såg dig inte. I männens kvarter är det då ingen som gör i ordning sängen åt en. Ninne gav honom en vass blick. För bara ett år sedan skulle en sån blick ha fått honom att börja stamma. Men nu skakade han bara på huvudet. Om de letar efter mig är det knappast tjänstefolket de skickar ut, Ninne. När jag gick efter en kopp mjölk tidigare ikväll var det alldeles för mycket kvinnor ute i korridorerna. De som ska på banketten borde vara fullt upptagna med att klä sig. Och tjänarna borde antingen hjälpa dem med det eller förbereda sig för att passa upp. Eller... hon såg bekymrad ut. Det finns mer än nog för alla att göra nu när den Amerlin-tronande är här. Och de var inte bara här i kvinnornas kvarter. I närheten av köket såg jag hennes nåd Amalisa själv komma ut ur ett förrådsrum, alldeles smutsig i ansiktet. Det är ju löjligt. Varför skulle hon delta i sökandet? Eller någon annan av kvinnorna för den delen? Nej, de skulle skicka ut först Algemars soldater och väktarna och Aesedana. De håller säkert bara på med någon förberedelse inför banketten. Bränner mig om jag vet allt som krävs för en kinarisk bankett. Rand, ibland är ditt huvud fullt av ull. Männen jag såg visste inte heller vad kvinnorna höll på med. Jag hörde hur vissa av dem beklagade sig över att de fick göra allt själva. Jag vet att det inte låter vettigt att de skulle leta efter dig. Det verkade inte som om någon av Aesedana brydde sig om det. Men en sak kan du vara säker på, och det är att Amalisa inte kröp runt i ett förrådsrum och smutsade ner sig för att förbereda banketten. De letade efter någonting, och det måste ha varit något viktigt. Hon skulle nätt och jämt hinna bada och klä om, även om hon gick för att göra det omedelbart efter det att jag såg henne. På tal om det... om inte Egwene snart kommer tillbaka lär hon få välja mellan att byta om eller komma för sent. Först nu såg Rand att Ninive inte hade på sig sina vanliga yllekläder från Tufloden. Istället bar hon en blekblå sidenklänning med snödroppar broderade runt halsen och längs ärmarna. I mitten av varje blomma satt en liten pärla och runt livet hade hon ett silverskärp med ett pärlsmyckat silverspänne. Han hade aldrig sett henne i något liknande. Inte ens festkläderna som bars hemma i Imonswall skulle gå upp mot det här. Ska du på banketten? Givetvis. Det skulle jag ha gjort även om inte Moraine sagt till mig att jag borde. Jag skulle aldrig låta henne tro att jag var... Hennes ögon blixtrade till och han förstod vad hon menade. Ninny skulle aldrig låta någon tro att hon var rädd. Inte ens om hon var det. Definitivt inte Moraine och framförallt inte Lan. Rand hoppades att Ninive inte visste att han kände till hennes känslor för väktaren. Efter ett tag föll hennes blick på klänningens ärm och hennes min mjuknade. Jag fick den här av hennes nåd Amalisa, sa hon, så lågt att han undrade om det var meningen att han skulle höra. Hon strök med fingrarna över sidenet och följde konturerna av de broderade blommorna. Hon satt där ett tag och bara log, förlorad i sina tankar. Den klär dig verkligen, Ninne. Du är väldigt söt ikväll. Han ryggade tillbaka så fort han sagt orden. Alla klokfruar var mycket noga med att man inte inkräktade på deras värdighet. Och Ninne var ännu mer snarstucken än de flesta. Kvinnorådet hemma i Imonswall hade alltid försökt lägga sig i hennes ämbete för att hon var ung och kanske också för att hon var söt, och det gick många historier om hennes gräl med borgmästaren och byrådet. Hon ryckte bort handen från broderierna och blängde hotfullt mot honom. I ett försök att blidka henne började han snabbt prata om annat. De kan inte hålla portarna förbommade i all evighet. När de väl öppnar dem ska jag ge mig av och se till att Aesedana aldrig hittar mig. Perrin säger att det finns delar av Svarta bergen och Caroline-heden där man kan gå i dagar utan att träffa en enda själ. Kanske, Kanske jag kan komma på något jag kan göra åt... Han ryckte besvärat på axlarna. Det fanns ingen anledning att säga det högt, inte till henne. Och kan jag inte det så behöver i varje fall ingen annan komma till skada. Ninni var tyst en liten stund. Sen sa hon sakta. Jag vet inte det, Rand. Jag kan inte påstå att du ser ut som något annat än en vanlig bypojke. Men Moraine envisas med att du är Taveren. Och jag tror inte hon anser att hjulet är färdigt med dig än. Den svarte verkar... Shaitan är död, sa han med sträv röst. Plötsligt verkade det som om hela rummet skalv till. Han tog sig om huvudet i ett fåfängt försök att dämpa de vågor av yrsel som sköljde över honom. Din dåre, din blinde, idiotiske, fullfjädrade dåre. Måste du tvunget nämna den svarte vid namn och dra hans blick på dig? Har du inte nog med bekymmer som det är? Han är död, muttrade Rand medan han gnuggade sina tinningar. Han svalde djupt. Yrselanfallet höll redan på att tona bort. För all del, för all del. Baal Samon, om det är bättre. Men han är död. Jag såg honom dö. Jag såg honom brinna. Och då såg jag förstås inte hur den svartes blick föll på dig nyss. Påstå inte att du inte kände någonting. Då får du en örfil. Jag såg ditt ansikte. Han är död, envisades Rand. Plötsligt kom han att tänka på den osynliga betraktaren och vinden uppe på tornet. Han darrade till. Undliga saker händer så här nära stora fördärv. Du är en dåre, Rand Althor. Hon hötte åt honom med knytnäven. Du skulle få en örfil om jag trodde att jag skulle kunna banka något vettig. Resten av hennes ord dränktes i ljudet av klockor som ringde i hela borgen. Rand for upp. Det är larm. De letar. Säg den svartes namn och hans ondska drabbar dig. Ninni reste sig också, långsammare. Hon skakade bekymrat på huvudet. Nej, jag tror inte det. Om de letade efter dig skulle klockorna bara varna dig. Nej, om det är ett larm så gäller det inte dig. Vad kan det då vara? Han skyndade till den närmaste av skottgluggarna och tittade ut. Ljusfläckar rörde sig som eldflugor genom den nattmörka borgen. Lyktor och facklor pilade hit och dit. Några rörde sig mot ytterväggarna och tornen, men de flesta irrade runt i trädgården nedanför och på den av borggårdarna som han kunde skymta där han stod. Vad som än hade orsakat larmet så befann det sig inuti borgen. När klockorna tystnade hörde han ropande mansröster, men det gick inte att urskilja några ord. Om det inte gäller mig. Egwene, sa han plötsligt. Om han fortfarande lever, om ondskan finns kvar, så är det ju mig den ska drabba. Ninni vände sig mot honom från den skottglugg där hon stått. Vad? Egwene. Med snabba steg gick han över golvet och ryckte åt sig sitt svärd ur högen med byltet. Ljus, det är mig det ska drabba, inte henne. Hon är i fängelsehålan med Fane. Tänk om han har blivit fri på något sätt. När han kommit fram till dörren tog hon tag i hans arm och stoppade honom. Hon nådde honom inte ens till axeln, men hennes grepp var hårt som stål. Var nu inte en ännu värre fårskalle än du redan varit, Rand Althor. Även om det här inte har något med dig att göra så letar kvinnorna fortfarande efter någonting. Ljuskar, det här är kvinnornas kvarter. Det är förmodligen fullt med Aes Sedair där ute i korridorerna. Det är ingen fara med Egwene. Hon skulle ta med sig Mert och Perrin. Även om hon råkade ut för något skulle de ta hand om henne. Tänk om hon inte kunde hitta dem då, Ninni. Egwene skulle aldrig låta det hindra henne. Hon skulle gå ensam, precis som du skulle ha gjort. Och det vet du mycket väl. Ljus, jag sa ju till henne att Fane är farlig. Bränne mig, jag sa ju till henne. Han gjorde sig fri från Ninevs grepp, ryckte upp dörren och rusade ut. Ljuset bränner mig. Det är mig det ska drabba. En kvinna hävde upp ett skrik när hon fick se honom komma rusande i arbetsskjorta och med ett svärd i handen. Inte ens de inbjudna män som besökte kvinnornas kvarter var någonsin beväpnade. Inte annat än om borgen befann sig under attack. Det var fullt med kvinnor i korridoren. Tjänstekvinnor i livrier i svart och guld. adelsdamer i siden och spetsar, kvinnor i broderade sjalar med långa fransar. Alla pratade högljutt i munnen på varandra, alla ville veta vad som stod på. Överallt kramade gråtande barn om kjolklädda ben. Rand sprang genom trängseln, vek undan där det gick, muttrade ursäkter åt dem han måste knuffa åt sidan och försökte ignorera deras förbluffade blickar. En av de sjalklädda kvinnorna vände sig om för att gå in i sitt rum och han såg baksidan av hennes sjal, såg den glänsande vita tåren mitt på hennes rygg. Plötsligt kände han igen de ansikten han sett på yttre borggården. Det var Aisha Dare och nu stirrade de på honom med bestörta blickar. Vem är du? Vad gör du här? Är borgen under attack? Svara mig, Carr. Han är inte någon soldat. Vem är han? Vad är det som händer? Det är den unge sydländske fursten. Stoppa honom någon. Hans tänder var blottade i en skrämd grimas, men han fortsatte springa och försökte springa ännu fortare. Så steg en kvinna ut i korridoren, mitt framför honom, och mot sin vilja stannade han tvärt. Det ansiktet hade han inga svårigheter att känna igen. Han skulle alltid minnas det om han så levde för evigt. Den Amerlin-tronande. Hon spärrade upp ögonen och ryggade tillbaka när hon fick syn på honom. En annan Aisha Dare, den långa kvinnan som hade hållit i staven, ställde sig mellan honom och den Amerlin-tronande. Hon ropade någonting åt honom, men orden dränktes av allt larm runt omkring. Hon vet. Ljuset hjälper mig. Hon vet. Moraine har berättat för henne. Med ett ilsket morrande sprang han förbi henne. Ljus, låt mig bara se till att Egwene är säker innan de... Han hörde upprörda rop bakom sig, men lyssnade inte på dem. Ute i borgen var det tillräckligt mycket tumult för att han skulle känna sig trygg. Men med svärd i händerna sprang över borggården utan att ägna honom en blick. Nu kunde han urskilja andra ljud över larmklockornas klang. Rop, skrik, metall som slog mot metall. Han hade nätt och jämt fattat att det var ljudet av strid. Strid? Inne i Faldara? När tre trollocker i fullt språng dök upp bakom ett hörn. Håriga nosar vanställde deras annars mänskliga ansikten och en av dem hade gethorn i pannan. De störtade mot honom med blottade tänder och höjda svärd. Ett ögonblick tidigare hade gången varit full av springande män, men nu var den öde så när som på de tre trollockerna och han själv. Med visst besvär lyckades han dra svärdet ur skidan. Han försökte med kolibrin kysser honungsrosen, ett av de fäktningsmönster han lärt sig av Lärn. I sin bestörtning över att möta trollocker inne i Faldaras borg gjorde han rörelserna så klumpigt och ovikt att Lärn skulle ha lämnat lektionen i ren avsmak. Den björnnosade trollock han huggit mot undvek lätt hans svärd, men när den backade undan törnade den in i de andra så att de stannade upp för ett ögonblick. Plötsligt rusade ett halvdussin kinarer förbi honom och fram mot trollockerna. Männen var klädda i sina festkläder, men de hade svärden i högsta hugg. Trollocken med björnosen blev genomborrad av ett svärd och dog med ett morrande. De andra två vände sig om och flydde, tätt följda av hojtande män med höjda svärd. Från alla håll hördes rop, skrik och vapenskrammel. Egwene! Rand fortsatte vidare in i borgen. Korridorerna som han sprang genom var tomma på folk, men då och då passerade han en död trollock som låg på golvet, eller en död kinarier. När han kom fram till en tvärgående korridor tittade han åt vänster och fick se avslutningen på en strid. Sex hårknutsprydda män låg stilla på golvet i snabbt växande blodpölar och en sjunde var just på väg att dö. Myrdrailen drog ut sitt svärd ur mannens buk med en extra knyck och soldaten skrek till, tappade sitt svärd och föll. Blekmannen rörde sig lika smidigt och graciöst som en huggorm och dess rustning av stora svarta metallfjäll fick den ännu mer att likna en dödlig reptil. Den vände sig om mot Rand och skärskådade honom med sitt bleka, ögonlösa ansikte. Dess läppar kröktes i ett blodlöst leende och utan att göra sig någon brådska började den komma mot honom. Den hade ingen orsak att ha bråttom, inte mot en ensam man. Det var som om Rand hade vuxit fast i golvet. Hans tunga fastnade mot gommen. De ögonlösas blick är fruktan. Det var vad man sa i gränslanden. Med darrande händer lyfte han svärdet framför sig. Tanken på att frammana tomrummet kom aldrig ens för honom. Ljus, den har just dödat 7 beväpnade soldater. Ljus, vad ska jag göra? Ljus! Plötsligt stannade Myrdrailen. Dess leende bleknade hastigt bort. Den här är min, Rand. Rand ryckte till när Ingtar kom fram vid hans sida, mörk och undersetsig. Han hade på sig en gul festrock och höll sitt svärd framför sig i båda händerna. Ingtars mörka ögon lämnade inte blekmannens ansikte för en sekund. Om Shinarien kände någon fruktan inför dess blick så visade han det i varje fall inte. Försök du med en trolllock eller 2 innan du tar dig an en av de här, sa han mjukt. Jag var på väg för att se om Egwene var i fara. Hon skulle till fängelsehålorna för att besöka Fain och... Gå du och ta hand om henne. Rand svalde djupt. Vi tar den tillsammans, Ingtar. Du är inte redo för det här. Gå och ta hand om din flicka. Gå. Vill du att trolllockerna ska hitta henne oskyddat? Ett ögonblick stod Rand där obeslutsam. Blekmannen hade höjt svärdet för att gå till angrepp mot Ingtar. Ingtars mun var förvriden i en grimas. Men Rand visste att den inte kom sig av fruktan. Och Egwene var kanske ensam i fängelsehålorna tillsammans med Fain eller något ännu värre. Likväl kände han sig skamsen när han sprang mot trappan som ledde ner till de djupa källarvalven. En blekmans blick kunde skrämma den modigaste man, men Ingtar hade lyckats bemästra denna fruktan. Rand kände fortfarande en hård knut i magen. I korridorerna under borgen var det tyst. Med långa mellanrum satte lampor på väggarna som med sina fladdrande lågor skänkte ett sparsamt ljus. När han närmade sig fängelsehålorna saktade han in sina steg och smög på tå så tyst han förmådde. Ändå tyckte han att ljudet av hans stövlar mot det kala stengolvet var nästan öronbedövande. Porten in till fängelsehålorna stod på glänt. Den borde ha varit stängd och förbommad. Han stirrade på dörren, försökte svälja men kunde inte. Han öppnade munnen för att ropa men stängde den snabbt igen. Om Egwene var där inne och var i fara skulle ett rop bara varna den som hotade henne. Eller det som hotade henne. Han tog ett djupt andetag. I en enda rörelse sköt han upp porten med svärdsskidan som han höll i vänster hand. Kastade sig ned på fängelsehålans golv, rullade runt och kom på fötter. Han snodde runt alldeles för snabbt för att få någon klar bild av rummet. Tittade efter någon som kunde anfalla honom. Tittade efter Egwene. Det var ingen där. Så föll hans blick på bordet och han stannade mitt i en rörelse. Andan fastnade i halsen på honom och hans hjärna vägrade att fungera. På ömse sidor om den fortfarande brinnande lampan stod huvudena av de 2 vakterna i varsin blodpöl. Deras ögon stirrade på honom, skräckslaget uppspärrade och deras munnar gapade i ett sista, ohörbart skrik. Rand vek sig dubbel och spydde på halmgolvet, om och om igen. Till sist lyckades han resa sig upp och torkade sig med skjortärmen. Det sved och värkte i hans hals. Långsamt blev han medveten om resten av rummet som han förut bara anat. Blodiga köttstycken låg utspridda i höet. Förutom de 2 huvudena gick det inte att känna igen något av det som mänskligt. Vissa av bitarna såg ut som om något hade tuggat på dem. Så det var det som hände med resten av deras kroppar. Han blev förvånad över hur lugnt och klart han kunde tänka. Nästan som om han uppnått tomheten utan att ens försöka. Någonstans inom sig visste han att det berodde på chocken. Han kände inte igen något av huvudena. Vakterna hade bytt sedan förra gången han var här. Det hade varit ännu värre om han vetat vilka de var, även om en av dem varit Shango. Väggarna var också täckta med blod, men där var det i form av ditrafsade bokstäver, grupperade i enstaka ord och hela meningar, spretande åt alla håll. En del av det var skrivet på ett språk han inte kunde tyda, Men han kände igen de hårda, kantiga bokstäverna som troll och skrift. Andra kunde han läsa, men önskade att han inte kunnat det. Det var hädelser och obsceniteter som kunde fått vilken stalldräng eller köpmannavakt som helst att blekna av skam och fasa. Egwene, lugnet rann av honom. Han körde ned svärdsskidan i bältet och slet åt sig lampan från bordet, nästan utan att märka hur huvudarna föll omkull. Egwene, var är du? Han började springa mot innerdörren, men han hade inte hunnit ta mer än 2 steg förrän han stannade tvärt. Han stirrade på dörren. De fuktiga bokstäverna glittrade mörkt i skenet från hans lampa och var nog så tydliga. Vi möts igen på Tomans huvud. Det tar aldrig slut, Althor. Svärdet föll till golvet. Utan att ta blicken från dörren böjde han sig ner för att ta upp det igen. Istället för svärdet fick han upp en näve halm som han våldsamt började gnugga mot texten. Han skrubbade och skrubbade, flämtande av ansträngningen. Till sist var det bara en stor blodig fläck kvar, men han kunde inte sluta. Vad gör du? Den vassa rösten fick honom att sno runt och rycka åt sig svärdet från golvet. En kvinna stod i dörröppningen. Hon var stel av ilska. Hennes hår hängde i minst dussinet flätor och hade ljust gyllen gul färg. Men hennes ögon var mörka och såg honom rakt i ansiktet. Hennes blick var vass som nålar. Hon såg inte ut att vara mycket äldre än han själv och var söt på ett lite trumpet sätt. Men hennes mun hade en hårdhet han inte tyckte om. Sen såg han sjalen hon hade över axlarna och dess långa röda fransar. En Aes Sedai. Och ljuset hjälper mig. Hon tillhör röda Aya. Jag bara... Det var så gräsliga saker som stod där. Jag menar, det var verkligen avskyvärt. Allt måste lämnas precis som det är. Rör ingenting. Hon tog ett steg framåt och tittade närmare på honom. Sedan tog hon ett steg tillbaka igen. Jaha, precis vad jag trodde. En av Moraines unga män. Vad är din roll i det här? Hennes gest innefattade huvudena på bordet och det blodiga klottret på väggarna. Först stirrade han bara på henne. Jag? Ingenting. Jag kom hit ner för att leta rätt på Egwene. Han vände sig om för att öppna innerdörren och Aes Sedai ropade: Nej, du stannar här och svarar på mina frågor. Plötsligt kunde han nästan inte stå upp, kunde nätt och jämt hålla kvar sitt grepp om lampan och svärdet. Isande kyla tryckte mot honom från alla håll. Hans huvud kändes som om det var fastklämt i ett skruvstäd och trycket över hans bröst gjorde att han nästan inte kunde andas. Svara pojke, säg vad du heter. Mot sin vilja grymtade han till i ett försök att svara, trots kylan som tycktes pressa in ansiktet i skallen på honom och tryckte som järnband runt hans bröst. Han bet samman käkarna för att inte ljudet skulle nå ut och lyckades under stor smärta vända blicken mot henne. Han såg henne genom en ridå av tårar. Ljuset bränner dig, Aes Sedai. Jag säger inte ett ord och må skuggan ta dig. Svara, pojke. Nu! Nålar av isande köld genomborrade hans hjärna med en ohygglig smärta och malde mot märgen i hans ben. Tomheten formades inom honom innan han ens insett att han hade tänkt på den. Men den kunde inte utestänga smärtan. Någonstans långt borta kunde han känna ett svagt ljus och värme. Ljuset dallrade på ett motbjudande sätt, men det var varmt och han var så kall. Det var avlägset, bortom varje tanke, men ändå på något sätt inom räckhåll. Ljus, det är så kallt. Jag måste sträcka mig efter... Vad? Hon dödar mig. Jag måste gripa det, annars dödar hon mig. Desperat sträckte han sig efter ljuset. Vad står på här? Plötsligt försvann kylan och trycket och nålarna. Hans knän ville ge vika, men han tvingade dem att hålla honom uppe. Han tänkte inte falla på knä. Han tänkte inte ge henne den tillfredsställelsen. Tomheten hade också försvunnit, lika plötsligt som den kommit. Hon försökte verkligen döda mig. Flämtande lyfte han huvudet. Moraine stod i dörröppningen. Jag frågade vad som står på här, Leandrin, sa hon. Jag hittade den här pojken här, svarade den röda Aesedén lugnt. Vakterna har blivit mördade, och här är han, en av dina. Och vad gör du här då, Moraine? Striden är ovanför, inte här. Jag skulle kunna fråga dig detsamma, Leandrin. Hon såg sig om i rummet. En stramhet kring munnen var hennes enda reaktion på den blodiga scenen. Varför är du här? Rand vände sig om, sköt mödosamt undan reglarna från innerdörren och drog upp den. Egwene gick ned hit, sa han ut i luften och gick in med lampan lyft över sitt huvud. Hans knän sviktade hela tiden och han visste inte riktigt hur han lyckades hålla sig uppe. Han visste bara att han måste hitta Egwene. Egwene! Från hans högra sida hördes ett ihåligt gurglande och ljudet av något som piskade mot marken. Rand riktade lyktan dit. Fången med de eleganta kläderna hade fallit ihop mot järngallret till sin cell. Han hade dragit sin livrem först runt gallret och sedan runt sin egen hals. Medan Rand ännu såg på ryckte hans ben till en sista gång, skrapade mot golvet och var stilla. Tungan stack ut ur munnen och ögonen stod ut ur det nästan svarta ansiktet. Hans knän rörde nästan vid golvet. Om han velat kunde han ha ställt sig upp när som helst. Rand tittade darrande in i nästa cell. Den storvuxne mannen med de ärriga knogarna satt hopkrypen längst bak i cellen. Hans ögon var uppspärrade till bristningsgränsen. När han såg Rand skrek han, snodde runt och började klösa hysteriskt mot stenväggen. Jag ska inte göra dig illa, ropade Rand. Mannen fortsatte att skrika och gräva med fingrarna. Hans händer blödde och de mörka spåren av torkat blod som fläckade väggarna visade att detta inte var hans första försök att gräva sig ut genom stenväggen med bara händerna. Rand vände sig bort, glad att hans mage redan var tom. Det fanns inget han kunde göra för någon av dem. Egwene! Till sist nådde ljuset från hans lykta fram till den sista cellen. Gallerdörren in till Fanes cell stod öppen och cellen var tom. Men det var de två livlösa figurerna på stengolvet framför celldörren som fångade Rands uppmärksamhet. Han rusade fram och la sig på knä mellan dem. Egwene och Mert låg kulvräkta på golvet, medvetslösa eller döda. En flod av lättnad sköljde över honom när han såg att deras bröst höjdes och sänktes. Ingen av dem verkade ha en skråma. Egwene, Mert! Han la ner svärdet och skakade försiktigt Egwene. Egwene! Hon öppnade inte ögonen. Moraine! Egwene är skadad! Och Mert! Merts andetag var tunga, plågade och hans ansikte var blekt som döden. Rand var nära att brista i gråt. Det var ju mig det skulle drabba. Det var jag som sa den svartes namn. Jag! Flytta dem inte. Moraine lät inte upprörd eller ens förvånad. När de två Aesedéerna kom in översköljdes rummet plötsligt av ljus. Bägge två balanserade glober av svalt ljus i luften ovanför ena handen. Leandrin marscherade rakt fram mitt i den breda korridoren och höll upp sina kjolar med sin lediga hand för att de inte skulle släpa i halmen. Moraine däremot stannade för att titta på de två fångarna innan hon följde efter. Den ene kan vi inte längre göra något för, sa hon, och den andra kan vänta. Leandrin var först framme hos Rand och började böja sig mot Egwene, men Moraine skyndade förbi henne och la sin fria hand mot Egwens panna. Leandrin rätade på sig med en ilsken min. Hon är inte särskilt illa skadad, sa Moraine efter ett litet tag. Här har hon fått ett slag. Med fingret ringade hon in ett område på Egwens hjässa under håret. Rand kunde inte se att den fläcken skilde sig från resten av hennes huvud. Det är den enda skada hon har råkat ut för. Hon kommer att klara sig bra. Rand tittade från den ena Aesedén till den andra. Hur är det med Mert då? Leandrin såg på honom med ena ögonbrynet höjt och vände sedan uppmärksamheten mot Moraine som hon betraktade med ett skevt leende. Tyst, sa Moraine. Hon blundade, fortfarande med fingrarna vilande mot det ställe där hon sagt att Egwen blivit slagen. Egwen mumlade och rörde sig lite grann för att sedan ligga stilla, tyst. Vad? Hon sover, Rand. Hon kommer att bli frisk, men hon måste sova. Moraine vände sig mot Mert, men drog tillbaka handen efter att ha rört vid honom. Det här var allvarligare, sa hon mjukt. Hon vek undan Märts rock vid midjan och gav ifrån sig ett ilsket ljud. Dolken är borta. Vilken dolk? Frågade Leandrin. Från det yttre rummet hördes plötsligt ljudet av män som höjde sina röster i avsmak och ilska. Här inne, ropade Moraine. Kom hit med två bårar, snabbt. I vaktrummet gav någon order om att bårar skulle hämtas. Fane är borta, sa Rand. De båda ejsedärerna såg på honom. Han kunde inte utläsa någonting ur deras blickar. Deras ögon glittrade i skenet från ljusgloberna. Jag ser det, sa Moraine med uttryckslös röst. Jag sa åt henne att inte gå hit. Jag sa åt henne att han var farlig. När jag kom hit var han i färd med att ta bort skriften ute i vaktrummet, sa Leandrin med kylig röst. Rand vred olustigt på sig. Nu såg de två ejsedärernas ögon likadana ut, mätande, vägande, beräknande, kalla och fasansfulla. Det var oanständigheter, sa han. Bara oanständigheter. De betraktade honom fortfarande utan att säga något. Ni tror väl inte att jag... Moraine, du kan väl inte tro att jag hade något att göra med vad som hände där ute? Ljus, hade jag det? Jag nämnde den svarte vid namn. Hon svarade inte och han kände en kyla inom sig som inte blev mindre av att det kom män med facklor och lyktor inrusande i rummet. Moraines och Leandrins ljusglober flimrade till och slocknade. Facklorna och lyktorna gav inte lika mycket ljus som globerna och cellerna fylldes genast av skuggor. Män med bårar skyndade fram till Mert och Egwen. Det var Inktar som ledde dem. Han var så full av vrede att hårknuten nästan darrade och det såg ut som om han mest av allt ville hitta något att använda sitt svärd mot. Så mörkvännen är också försvunnen, morrade han. Nåväl, det är det minst förödande av vad som hänt i natt. Det minst förödande av vad som hänt här också, sa Moraine kort. Hon vände sig till männen som höll på att lägga Mert och Egwen på varsin bår och utdelade order. Ta flickan till hennes rum. Hon behöver någon som vakar hos henne om hon skulle vakna under natten. Hon kanske blir rädd när hon vaknar. Men just nu är det sömn hon behöver mer än något annat. Pojken. Hon rörde vid Mert när två av männen lyfte hans bår men drog snabbt undan handen igen. Ta honom till den ämmerlintronandes rum. Leta reda på den ämmerlintronande var hon än är och tala om för henne att han är där. Säg till henne att han heter Mertrim Cawthon. Jag kommer dit så fort jag kan. Den ämmerlintronande, utbrast Leandrin. Du tänker använda den ämmerlintronande som helerskott din kelgris. Du är galen, Moraine. Moraine svarade med lugn röst. Den ämmerlintronande delar inte röda Ayas fördomar, Leandrin. Hon kan hela en man även om hon inte tänker använda honom till något speciellt. Se så, sätt igång, sa hon till bårbärarna. Leandrin tittade efter dem när de gick. Moraine och männen som bar Mert och Egwen. Sen spände hon blicken i Rand. Han försökte ignorera henne. Han koncentrerade sig på att sticka ned sitt svärd i skidan och borsta bort halmen från skjortan och byxorna. När han lyfte blicken stod hon fortfarande kvar och studerade honom med outgrundlig min. Utan att säga något vände hon sig om och betraktade tankfullt de andra männen. En av dem lyfte upp mannen som hängt sig medan en annan knöt loss bältet. Inktar och de andra väntade respektfullt. Med en sista blick mot Rand gled hon ut därifrån med högburet huvud som en drottning. En hård kvinna, muttrade Inktar. Han verkade själv förvånad över att han talat högt. Vad är det som har hänt här, Randall Thor? Rand skakade på huvudet. Jag vet inte. Förutom att Fain på något sätt har lyckats fly och att han skadade Matt och Egwen. Jag såg vaktrummet. Han kunde inte undertrycka en rysning. Men här inne, vad det än var, Inktrar, så skrämde det den där karn så mycket att han hängde sig, och den andra verkar att ha blivit galen av att se det. I natt håller vi alla på att bli galna. Lekmannen, dödade du den? Nej. Inktrar körde ned sitt svärd i skidan med en smäll. Hjaltet stack upp ovanför hans högra axel. Han verkade arg och skamsen på samma gång. Den har gett sig av från borgen nu, tillsammans med de trollocker vi inte lyckades ta koll på. Du lever ju åtminstone, Inktrar. Den där blekmannen dödade 7 män. Lever? Är det så viktigt? Plötsligt försvann vreden ur Inktrars ansikte. Kvar fanns bara smärta och trötthet. Vi hade det i våra händer. I våra händer. Och vi förlorade det, Rand. Förlorade det. Han lät som om han inte kunde tro sina egna ord. Förlorade vad? Frågade Rand. Hornet. Valeris horn. Det är borta. Med kista och allt. Men det låg ju i skattkammaren. De bröt sig in i skattkammaren, sa Inktrar trött. Förutom hornet tog de inte mycket. Inte mer än de kunde få plats med i sina fickor. Jag önskar att de hade tagit allt annat men lämnat hornet kvar. Ronan är död och vakterna han hade på vakt utanför skattkammaren också. Hans röst blev tystare. När jag var liten pojke höll Ronan stånd mot 1000 trollocker med bara 20 man. De fick honom åtminstone inte så lätt. Den gamla hade blod på sin dolk. Mer än så kan ingen begära. Han var tyst ett ögonblick. De kom in genom hundporten och gav sig av samma väg. Vi tog hål på minst 50 stycken, men alldeles för många klarade sig undan. Trollocker. Vi har aldrig haft trollocker innanför borgens murar. Aldrig. Hur kunde de komma in genom hundporten, Inktrar? En ensam man skulle kunna försvara den mot 100 angripare och alla portarna var förbommade. Han vred olustigt på sig när han kom ihåg varför. Vakterna skulle aldrig ha öppnat den för att släppa in någon. De hade fått halsarna avskurna, sa Inktrar. Bra karar båda två och slaktade som grisar. Det var någon härifrån insidan som gjorde det. Dödade dem och öppnade porten. Någon som kunde komma nära dem utan att de blev misstänksamma. Någon de kände. Rand tittade på den tomma cellen där Peyton Fane hade varit inlåst. Men det skulle ju betyda... Ja, det finns mörkvänner i Faldara. Eller fanns. Vi får snart veta vilket. Cain håller just på och kontrollerar om någon saknas. Fred. Förräderi i Faldaras borg. Med bister min såg han sig om i fängelsehålan. Tittade på männen som väntade på honom. Alla hade svärdsbälten spända utanpå festkläderna och några av dem hade hjälmar. Här gör vi ingen nytta. Ut, allesammans. Rand följde med dem. Inktrar pekade på Rands långväst. Vad är det här? Tänker du börja jobba i stallet? Det är en lång historia, sa Rand. För lång för att jag ska kunna berätta den här. Kanske en annan gång. Kanske aldrig, om jag har tur. Kanske jag kan fly nu när allt är så förvirrat. Nej, jag kan inte. Inte förrän jag vet hur Egwen klarar sig. Och Matt, ljus. Vad kommer att hända med honom nu när dolken är borta? Jag antar att först Algemar har fördubblat vaktstyrkan vid alla portarna. Tredubblat, sa Inktrar med viss tillfredsställelse i rösten. Ingen kommer igenom dem, vare sig inifrån eller utifrån. Så fort först Algemar hörde vad som hade hänt gav han order om att ingen skulle få lämna borgen utan att han givit sitt personliga tillstånd. Så fort han hörde. Förut då, Inktrar, hur var det med den tidigare orden om att ingen fick lämna borgen? Tidigare order? Vilken tidigare order? Rand, borgen stängdes inte förrän först Algemar hörde talas om det här. Någon måste ha gett dig felaktiga uppgifter. Rand skakade sakta på huvudet. Vare sig Reagan eller Tema skulle ha hittat på något sånt. Och även om det var den Amerlin-tronande som hade utdelat orden så skulle Inktar ha känt till det. Så vem gjorde det och hur? Han tittade på Inktar och undrade om Kinarien ljög. Om du misstänker Inktar är du verkligen galen. De hade kommit ut i vaktrummet. Någon hade burit bort de avhuggna huvudena och resten av vakternas lemlästade kroppar. Men man kunde fortfarande se röda märken på bordet och fuktiga fläckar i halmen där kropparna legat. Två Aes Sedair var där, två fridsamma kvinnor med brunfransade sjalar. De var fullt upptagna med att studera skriften på väggarna och tycktes inte bry sig om att deras kjolar släpade i den nedsölade halmen. Båda bar skrivdon och bläckhorn vid bältet och gjorde anteckningar i varsin liten bok. De ägnade inte ens en blick åt männen som passerade genom rummet. Titta här, Verin, sa den ena och pekade på en del av väggen där flera rader av troll och bokstäver stod efter varandra. Det här ser mycket intressant ut. Den andra kvinnan skyndade dit. Hennes kjolfoll fick röda fläckar på vägen. Ja, jag ser. Mycket tydligare handstil än resten. Det är ingen trolllock som skrivit det här. Intressant. Hon började skriva i sin bok med små avbrott för att läsa den kantiga skriften på väggen. Rand skyndade sig därifrån. Även om de inte varit Aes Sedair skulle han inte frivilligt stanna i samma rum som någon som tyckte att troll och bokstäver skrivna med människoblod var intressanta. Framför sig såg han Inktar och hans män försvinna på väg mot sina vidare plikter. Själv dröjde han, osäker på vart han skulle ta vägen nu. Det skulle vara svårt att komma tillbaka till kvinnornas kvarter nu när han inte hade Egwene som kunde hjälpa honom. Ljus, låt henne vara oskadd. Moraine sa att hon skulle bli bra igen. Lan hittade honom redan innan han nådde den första trappan upp till bottenvåningen. Du kan gå tillbaka till ditt rum om du vill, Fåraherde. Moraine har låtit hämta dit dina saker från Egwens rum.
Hur visste hon?
Moraine vet en hel del, Fåraherde. Det borde du ha begripit vid det här laget. Du får nog ta det lite försiktigare i fortsättningen. Kvinnorna pratar inte om annat än hur du sprang genom kvinnornas kvarter viftande med ett svärd. Fick självaste den Amerlin-tronande att slå ned blicken, säger de.
Ljus, jag är ledsen att de är arga, Lärn. Men jag hade faktiskt blivit inbjuden dit. Och när jag hörde larmet, bränner mig. Egwene var ju här nere.
Lärn putade tankfullt med läpparna. Det var det enda i hans ansikte som uttryckte någonting. Och arga är väl inte riktigt rätt ord. Fast de flesta tycker förstås att du skulle behöva en hustru som kunde få lite pli på dig. Men de är nog snarast fascinerade. Inte ens hennes nåd Amalisa kan låta bli att ställa en massa frågor om dig. En del av dem har börjat tro på tjänarnas skvaller. De tror att du är en förklädd prins, Fåraherde. Det är inte det sämsta. Det finns ett gammalt ordspråk här i gränslanden. Bättre att ha en kvinna vid sin sida än 1000 män. Av deras prat att döma som håller de just på att bestämma sig för vems dotter som är stark nog för att kunna hantera dig. Om du inte ser upp kommer du att vara ingift i ett kinariskt adelshus innan du vet ordet av, Fåraherde. Han brast plötsligt i skratt. Det såg besynligt ut, som en skrattande sten. Springa genom kvinnornas kvarter mitt i natten iklädd en arbetarväst och med ett svärd i högsta hugg. Om de inte ser till att du blir pryglad har de i varje fall något att prata om i många år. De har aldrig sett en så besynlig kar förut. Vilken flicka de än valde åt dig så skulle hon förmodligen se till att du var huvudman för hennes hus inom 10 år. Hon skulle säkert få dig att tro att det var din egen förtjänst till på köpet. Det är verkligen synd att du måste ge dig av.
Rand hade lyssnat på väktaren med munnen på vid gavel, men nu morrade han ilsket. Jag har försökt. Portarna är bevakade och ingen får komma ut. Jag försökte medan det fortfarande var dagsljus och jag lyckades inte ens få röd ur stallet. Det spelar ingen roll nu. Moraine skickade mig för att berätta det för dig. Du kan ge dig av när du vill, med en gång om du så önskar. Moraine har fått Algemar att göra ett undantag för dig. Varför går det nu när det inte gick tidigare? Varför fick jag inte ge mig av förut? Var det hon som hade sett till att portarna var förbommade då? Inkter sa att han inte kände till någon order om att borgen skulle stängas förrän i natt. Rand tyckte att väktaren såg bekymrad ut, men han sa bara: Fåra är det. Om någon skänker dig en häst ska du inte klaga på att den inte är tillräckligt snabb. Men Egwene då, och Matt, är de verkligen oskadda? Jag kan inte ge mig av förrän jag vet att det inte är någon fara med dem. Flickan klarar sig bra. När hon vaknar imorgon kommer hon förmodligen inte ens att komma ihåg vad som hände. Det brukar vara så när man får ett slag i huvudet. Och Matt då? Beslutet är ditt, Fåra Herde. Du kan ge dig av nu, eller imorgon, eller nästa vecka. Det är du själv som bestämmer. Han gick därifrån och lämnade Rand i korridoren, djupt under Faldaras borg.